Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla glada lyssnare! Äntligen är det dags för Seniorradions höstpremiär här på 102,7 MHz. I studion denna dag sitter jag som heter Mats Ormvall och Timo Heino svarar för ljudet. Vi har besökt Ångslipen nere vid det gamla Gävle varv där ett antal entusiaster håller verksamheten igång. Omställning Gävle är en grupp som arbetar för ett grönare Gävle. Och Björn Marklund är dess ordförande och han kommer hit en dryg halvtimme in i programmet. Och så surströmming förstås. Premiären är ju överståndet, men hur är det med tillgången på strömming? Hans-Erik Englund är saltör i Borkbo och besöker oss i början av vår andra timme. Så då blir det blues i vanlig ordning förstås och vi avslutar med vår nyhetspanel som idag består av Kerstin Weivert, Kenneth Lutti och Per Piscator. Men vi börjar med musik och därefter drar vår egen Ingrid Karlsson veckans namnsdagar. Björn Afzelius och Mikael Wiehe, Mitt hjärtas fågel heter låten.
Jag finns i dina ögon. När jag vet att jag finns till. När du hör mig. När jag finns i dina tankar. När jag kan vara den jag vill. Då flyger mitt hjärtas fågel. Då stiger den upp mot skyn. Då svävar den över markerna. Och högt över skogens bryn. När du ser mig. När jag finns i dina tankar. Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn. När du kommer mig till mötes. När jag är den som gör dig glad. När du rör mig. När jag är i dina händer. När jag är den som du vill ha. Då flyger mitt hjärtas fågel. Då stiger den upp mot skyn. Då svävar den över markerna. Och ett över skogens bryn. När du rör mig. När du kommer mig till mötes. Då stiger mitt hjärtas fågel upp mot skyn. När du blundar, när du stänger dina ögon. Och när jag inte kommer in. När du tystnar, när du vänder dig ifrån mig. Fågel på tallens lägsta gren. Med svarta sorgsna ögon. Och själen tung som sten. så kom ihåg mig. Kom ihåg och var mig nära. Och låt mig somna på din arm. Låt mig drömma. Låt mig drömma mina drömmar. Och låt mig vakna i din famn. Då flyger mitt hjärtas fågel. Då stiger den upp mot fly. Då spärrar den över markerna. Och högt över skogens bry. När jag får drömma. Hjärtas fågel upp mot sky.
Då var det dags för veckans namnsdagar. Välkommen Ingrid Karlsson.
Tack så mycket.
Vad ska vi se fram emot den här veckan?
Ja, vi kan ju börja med att det är 27 augusti och det är Rolf och Raoul som har namnsdag. Och Rolf, det var ju ett modernamn på 40-talet. I hela befolkningen har Rolf ett av de 40 vanligaste förnamnen. Och det finns över 64 000 som heter Rolf i Sverige. Är ett nordiskt namn som är känt redan från vikingatiden, bland annat genom Gånge Rolf som erövrade Normandie år 911. Rolf härstammar från namnet Rudolf som betyder möjligen envåldshärskare. Har haft namnsdag 27 augusti sedan 1901. Och Raoul då, som har fått namn bredvid varianten Rolf i kalendern från och med 2001, ja det är ett ovanligt förnamn. Det finns ungefär 700 personer i Sverige som heter så. Och de senaste åren så har bara några enstaka barn fått det som tilltalsnamn. Och jag vet inte, du och jag kommer väl ihåg Raoul Wallenberg?
Ja.
Och det är ju en dag som firas till minne av svenska affärsmannen och diplomaten Raoul Wallenberg. Mm. Som man kan göra idag och hans insats. Ja. Det var ju tusentals ungerska judar i slutet av andra världskriget som räddades faktiskt av honom. Och själv försvann han. Sovjetunionen säger de tog honom 1945 och sen bara försvann han. Ja. Det är väl ingen som vet.
Ingen vet om han tog vägen, nej.
Nej, men han gjorde ju en fin insats.
Ja.
Om vi fortsätter sen så har vi Fatima den 28 och Leila den 28 augusti. 29 augusti Hans och Hampus. 30 Albert och Albertina. Och då är det porslinets dag och arkeologins dag också.
Mm-hmm.
Sen har vi 31 Arvid och Vidar. Sen går vi in i september.
Just det.
1/9 är det Samuel och Sam som har namnsdag. Och då är det flortantens dag.
Ja.
Men du är för... Du kommer inte ihåg henne. Fast inte på din tid heller.
Nej.
Och den 2 september är det Justus och Justina.
Ja.
Men idag som sagt var gratulerar vi Rolf och Raoul, alla som känner någon.
Då ska vi passa på att gratulera om egen medarbetare Rolf Wingerman.
Just det.
Ja, hoppas han hör det här.
Ja.
Tack för det. Nu blir det mer musik. Det blir en låt som heter Fields of Gold med Sting.
As a at the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises like that, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
Sting där med låten Fields of Gold. För några dagar sedan så besökte Sven-Erik Lundberg och jag Ångslipen vid gamla Gävle varv. Och där mötte vi två av eldsjälarna. Och det lät så här. Ja, vi befinner oss ute vid det som man kan kalla Gävles gamla varv. Det är vi, det är jag som heter Mats Rånvall och med mig en medreporter idag som heter...
Ja, jag heter Sven-Erik Lundberg.
Ja, vi ska gå in snart och titta på den gamla ångslipen som ett gäng eldsjälar håller igång. Och Sven-Erik, du hade kläm på varför det heter slip.
Ja, helt säker kan jag inte vara, men alltså det är ju det att man drog ju upp båten. De gled efter det här spelet helt enkelt, va? Och det kommer ju då av engelskans slip.
Ja, ah, jag förstår.
Har icke blivit översatt. Nej. Utan bara direkt adapterat till slip. Och då är det slipspelet då, det som drar båten upp.
Men man lät väl båtarna slipa ner, va?
Ja, det gjorde de också. Ja. Men då behövde man bara hålla emot.
Ja, men ska vi gå in?
Ja, det gör
vi.
Hej, hej.
Hej. Nu har vi kommit fram till några av eldsjälarna som sköter om det här ångslipen. Och du heter?
Tord Andersson.
Och en till som heter?
Jag heter Carl Seder.
Ja. Och du är också? Du är besökare. Vad fick dig intresserad av det här då?
Ja, mekaniskt. Ja. Alltid trevligt och så något att göra idag.
Spännande anläggning.
Men vem är ni då?
Ja, vi kommer från Seniorradion.
Jaha.
102,7 MHz för övrigt. Ja. Men du, hur länge har ni hållit på att vårda det här underverket?
Ja, vi var inte med från början. Det kom igång 2005. Då hade man restaurerat den här anläggningen.
Och med man, vilka var det då?
Ja, det var ett antal entusiaster som hade upptäckt att det här fanns. För det var nog bortglömt länge det här. Mm. Ja. Det var mest bråte och förvaring för sånt som ingen ville ha kvar.
Mm. Sven-Erik, visst är det imponerande?
Ja, det här tycker jag är mycket imponerande. Ja. Alltså, hela den här mekaniken omkring, inte bara själva ångmaskinen utan även den.
Nu är den inte igång, eller hur?
Nej, vi kan ju tyvärr inte köra den varje vecka här. Det har vi inte resurser till. Och det tar dessutom tid att ställa i ordning. Ja. Men på lördag den 24 nu, då har vi eldat upp. Då är det fullt tryck på maskinen. Okay. Och då...
Men det går åt en mängd med ved. Jag såg det ett jätteupplag här bakom.
Ja, det går åt mycket ved. En sån här körning som vi har på lördag, inklusive uppeldning av pannan, då har vi ju förbrukat en kubikmeter drygt.
Var kommer veden ifrån?
Det är snälla människor som skänker oss ved.
Skogsägare eller?
Ja, bland annat. Ja.
Ja. Men ni har tänt upp ett antal gånger under sommaren, eller hur?
En gång, vi körde i maj. I okay. Att vi provtrycker i pannan en gång om året. Då. Och det är i maj. Och då körde vi, 25 maj tror jag var. Och så kör vi en gång nu då, den 24 augusti. Här nu på lördag.
Ja, jag tänkte bara ställa en fråga när du säger så här, provtrycker.
Ja.
Hur har ni med säkerhetsfrågorna där då? Har ni samma krav på den här som man har på en industriell panna till
i
exempel?
I princip är det samma krav, va? Att det är ju ett sånt här akkrediterat kontrollorgan då, som kommer och provtrycker. Då. Vi kör ju upp då i det tryck vi använder på pannan. Då. Man kan använda, men vi kör ju med ett lägre tryck än vad vi provtrycker den med. Ja, för att vi behöver inte ha så mycket tryck för att köra i tomme så här då, för att visa hur det fungerar.
Du kan väl beskriva lite hur...
Ja, det är ju man använder ju det här då, att dra upp fartyg för reparation på en slip då, som det heter, en bädd då, som är räls då, där man drar upp fartyget. Och då använder man ju det här spelet då, och drog upp fartyget då, för reparationer.
Och det är en stålvajer som är väl en decimeter eller någonting?
Ja, närmare i diameter då. Och det här drog man ju upp då, fartyg på ungefär 1500 ton kunde man ju dra upp fartyg då.
Upp till varvet här alltså?
Ja, upp här på slipen då. Så det här var ju reparation man gjorde här. Man byggde inga fartyg här utan det här var ett reparationsvarv där då.
Var kommer den här anläggningen ifrån?
Den här anläggningen kommer från England 1883, från Southampton. Det står en skylt här. Day and Summer Engineering Southampton 1883 är det byggt.
Och de tog patent på det här?
Det var patent på det här tydligen, ja.
Har du, Tord, har du någon bakgrund i det här? Alltså, har du pysslat med mekanik och...
Ja, jag är maskiningenjör i botten och det var väl yrket bland annat som fick mig intresserad av det här, att det är ju gammal teknik. Så det var så jag hittade på det här stället, ja.
Så ångmaskinen driver ett hjul med liksom, vad ska vi kalla det?
En snäckväxel.
Ja, okej. Som i sin tur driver ett mycket större hjul.
Ja.
Som i sin tur drar trumman med vargen.
Det är ju två mekaniska växlar kan man säga. Och den sammanlagda totala utväxlingen är över 570 på ett. Så att ett varv på vajertrumman måste ångmaskinen gå 570 varv för att producera.
Okej. Men hur lång tid tar det att dra upp ett fartyg på? Vad sa du, 1500 ton?
Man kunde väl dra upp fartyg till 1500 tons vikt då.
Hur lång tid tar det att dra upp ett sånt pjäs?
Ja, det tog väl 5-6 timmar ungefär.
Det får inte gå för fort då?
Nej, det gick inte för fort. Man skulle hinna med att lägga dit hjul på rälsen och såna här grejer, va? Vaggen här då, som den gick på.
Och så se till att inte vargen snor sig runt trumman där.
Ja, så att inte vargen snor sig. Ja, då kan det bli problem.
Ja, den har fått några törnar, vargen, ser jag här.
Förmodligen originalvargen, det här som sitter här, skulle jag tro.
Hur många sådana här finns det i Sverige?
Det här är nog det enda i Europa av den här storleken. Mindre slipspel finns det säkert, men i den här storleken är nog det här, som det har sagts, det kanske det enda i Europa idag fungerande också, om man lägger till det. Det kan just då finnas sådana här som är obrukbara, det vet jag inte, men i Sverige är det i alla fall det enda fungerande.
Och kanske i Europa? Så.
Ja, till och med i Europa.
Var det här ni sjösatte den nybyggda bryggen i Gärda?
Ja, den sjösattes här, men inte med det här spelet. Okay. Det hade man ett mindre elektriskt drivet linspel då, när man höll på och byggde Gärda. Så det här har ingenting med henne att göra. Det var bara att hon byggdes här ute.
Och hon gick ju ett sorgligt öde till mötet.
Ja, hon är väl mer eller mindre uppeldad idag, som det låter, i Finland.
Och så det är hemskt. Ja. Var ni engagerade i det?
Nej, nej.
Vi ska fortsätta prata med eldsjälarna bakom ångslipen, men först ska vi lyssna på lite musik. Och vad passar bättre då än Anchors Away med Glenn Millers orkester? Den kommer här. Vi pratar alltså ångslipe med några av eldsjälarna som sköter. Hur många är ni som jobbar med det här?
Ja, just nu har vi varit i de här sista åren när vi är väl tre aktiva här. Det är Tord här då, och jag, och så en som heter Jerry som har väl varit de aktiva. Och sen är det ju några som är med i styrelsen då, som bor på andra orter i Sverige och som inte kan vara med här lika mycket då. Och sen är vi väl ett 30-tal medlemmar nu någonting, va?
Ja.
Ungefär. Det har gått ner från 45-50-talet en gång i tiden, men det är naturlig avgång. Det är svårt att rekrytera nya.
Jag tänkte just fråga det. Vågar man fråga hur medelåldern är?
Ja, ju på oss här är den väl 70-någonting då. 70, kanske 72.
Men ja, ni är här varje tisdag förmiddag?
Vi är här på, ja, vi är här på tisdag förmiddag och juni, juli, augusti. Mellan 9 och 12 har vi öppet då.
Så då kan man komma hit och titta?
Då kan man komma hit och titta. Och sen kör vi då med maskiner i två gånger om året. En gång i maj och en i augusti här nu då.
Sen har ni en liten utställning i sidobyggnaden här. Ja. Vad finns där för någonting då?
Det finns lite grann av det som vi har hittat från varvsverksamheten. Lite verktyg. Men det mesta vi har är fotografier som man... som beskriver och
gamla bilder,
alltså. Gamla bilder på produkter och människor och sånt som hör till varvet.
Får ni något kommunalt stöd av något slag?
Ja, vi har fått stöd från fonder som finns här i stan när vi har sökt pengar. Just nu har vi inga projekt.
För det kostar väl en del att hålla igång det här? Ja, det var veden får ni av snälla människor, sa du.
Ja. Ja, det är ju inte så mycket vi har. Det, ja, det är ved och det är smörjolja och liknande. Men vi har sponsorer som har hjälpt oss väldigt långt. Så att ja, strömmen får vi betala naturligtvis.
Ja, just det.
Det är ju bara lamporna här. Det är, så att, än så länge har vi klarat oss ekonomiskt, men, men vi, det är ju inte några överskott och det är inga stora pengar vi har. Den lilla medlemsavgiften som vi har, den är ju 200 kronor per år. Och det, så att det blir inte så stora ting.
Täcker lite port och sånt där.
Ja, det är så. Ja.
Ungefär.
Ja.
Sven-Erik, har du någon fråga att ställa?
Det är väl, man ska ju titta lite grann på den här utställningen som var intressant.
Ja, men ska vi gå dit och göra det?
Ja, tycker jag.
Här, om man går runt om spelet här, så får man se upp, för det är lite ojämnt här. Märkte jag. Ja, precis.
En del bullskallar som måste se till att hålla spelet på plats.
Ja, men just det. Då smyger vi bakom hela anläggningen och tar oss bakom vedtraven och tar stöd för att inte snubbla. Sådär. Då ska vi gå in och titta på utställningshallen och se vad som finns där.
Vi kan ta lite om pannan här när vi ändå är här. Då.
Ja, men den står vi framför nu då, ja.
Pannan. Och det här är ju då inte originalpannan som var till det här varvet när det användes i drift, utan den pannan var väl utsliten. De här eldsjälarna då som startade föreningen, de fick tag på den här pannan. Och den här har suttit i en ångbåt som är tillverkad här på Gävle varv. Och den här pannan är då från 1926 och den är 98 år i år. Och de här båtarna då som den här har suttit i, den heter Östa och den finns kvar än idag i drift med en ny panna som turistbåt.
Var då någonstans?
Ja, jag tror den är nere i Norrtäljetrakten om jag inte helt fel underrättad. Det finns bild på den där, men det här var ju då tre stycken, tror jag, såna här båtar man byggde för flottningen på Dalälven.
Aha.
Och den här båten då som den här pannan satt i, den heter Östa. Sen finns det en då likadan båt som heter Bäsingen och så Laxen. Bäsingen har jag åkt med. Då låg den i Dalarna, men nu är den flyttad ifrån södra Dalarna upp till Horndal, sägs det att den ska ligga idag. Och Laxen, den är också körbar, den kör man med upp i Mora. Den låg i Gysinge i många år.
Men nu och är den i Siljan då?
Nu ligger den i Siljan och där kan man göra turer med den.
Men du, det är ju en jättepjäs. Hur fraktar man en sån där i delar då? Eller?
Nej, den här kom ju hit då med lastbil då. Man hittar ju den här då där nere i Norrtäljetrakten som jag har fått till mig känna då. Och man löft på en med en lastbil då och så körde man hit den. Sen renoverar man den här ute då. Blästra av han och isolera om han då med ny isolering och sånt här. Sen löft man in han genom taket och man sågar ju upp taket här då och löft in.
Ja, just det. För den går inte in genom några dörrar.
Nej, den väger väl ungefär 5 ton pannan då. Och sen rymmer han ju ungefär 3 kubikmeter vatten när han är fylld då.
Och det är själva drivcentrumet.
Ja, ja, det är ju det som producerar kraften då till ångmaskin.
Ja.
Bränslet till ångmaskin kan man väl säga då.
Ja.
Så att den producerar ånga då och driver ångmaskin.
Ja, det, är det gjuten eller?
Ja, den är gjuten pannan. Mm. Det är ju tuber in där sen då. Man, vi kan ju titta här.
Öppna luckorna här, ja. Jaha, det är
tuber, va?
Just det.
Och den här går ju rökgaserna då. Rökgaserna går ju in då bakifrån och så vänder de och går ut här i tuberna och sen går de ut då i sotskåpet och upp i skorsten. Och sen, de här ligger ju i vatten då.
Ja.
Och här brukar man ju kunna få tubläckage då. Att de här är ju invalsade. Det är ju ganska mjukt stål i de här tuberna. Och de är ju iskjuten då i de här hållarna, eller man ska säga då, gallrarna som de sitter i. Och sen valsar man ut de här så att de tätar emot. Och ibland då kan det ju bli att de här släpper då av slitage. Och då får du ut vatten här i pannan. Men då kan man ju plugga dem då.
Ja. Det är så det är en massa hål här helt enkelt.
Ja, det här är ju långa rör då, som går från ena ändan till den andra.
Och sen har man ju då ett konisverktyg då som man expanderar de här med.
Ja,
och
vevar då.
Ja, visst.
Expanderar.
Och då expanderar man ut. Och sen när de här förlängs då, så förlängs de ut och då kommer ju då även diametrarna.
Ja.
Där så att den tätar då även när de blir lite längre.
Jag förstår. Ja. På luckan där nere står det Bergsund.
Bergsunds
gjuteri.
Har byggt den här pannan då. Den ligger utanför Stockholm en gång i tiden då. Mm. Det här är nog inte originalpannan till fartyget heller. Det här är nog bytt en gång.
Okej.
Okay. De skulle jag tro. För fartyget är byggt 1898 som den har satt i då. Så att jag vet inte riktigt. Men de påstår att det kan vara att den här pannan är andra pannan i den båten.
Okej. Okay. Ja, det är en gigantisk anläggning som fanns i alla ångbåtar naturligtvis.
Ja, om man säger stora fartyg då, som Titanic och de här, där var det ju 7-8 pannor.
Ja, jag förstår
stora
det.
Stora pannor.
Ja. Och eldare som höll allting igång.
Ungefär som den där eldare valsen, han sjunger att han kom in och kolboxarna var stora som hus.
Just det.
Ja.
Evert Taube.
Ja.
Just det. Ja, men ska vi fortsätta ut till utställningen här då?
Här var det en lokal en gång i tiden, ett förråd och magasin då, som revs. Så när vi började här då fanns inte det här. Så det här utställningshallen då, som vi kallar det, den har föreningen byggt.
Ja, här kan man botanisera bland både böcker och bilder.
Ja, här finns det mycket.
Här ligger någon slags bokföringsbok.
Ja, här är bok från och grejer som man har byggt då och sånt här.
54, 1955 står det där. Och här finns det en liten förteckning över eldsjälar.
Vi gjorde så här, det var en kille här då som för att få in lite pengar i kassan istället för att få de här medlemsavgifterna 200 kronor på år, så gjorde man att man kunde bli eldsjäl. Och då betalar man in 1883 kronor, 1883.
Ja, naturligtvis.
Och då var man ständig medlem då, va? Då fick man lite kassaflöde då i föreningen.
Just det.
Som man kunde ha till lite man behövde göra. Och det är de här som står här då som har blivit sådana då.
Ja.
Så att det är nya är välkomna.
Ja, men både Sven-Erik och jag har gått med i vänföreningen åtminstone.
Ja, det är bra.
Vad är mest sevärt här då, tycker du?
Ja, här är det dels är det mycket bilder och så är det ju foton och så böcker. Och sen har vi en ångmaskin till här.
Just det.
Som är i princip samma modell som ligger där ute. Men den här är som ett åskådningsmaterial. Den här hittar man på en skrotfirma i Gävle här. Som var väl på väg till något stålverk. Men man räddade. Och den här har drivit en kran då, som tillhörde det här varvet då. En tripodkran som man hade och löft ombord utrustning och sånt under reparationer då.
Den är inte riktigt lika mäktig som den där inne.
Ja, den är ungefär samma kraft. Jag vet inte, den kanske är lite mindre, men ungefär. Och den här kan man ju starta då med en elmotor har vi satt på här då, med en växellåda så att man kan visa för noviser som inte hållit på med sånt här hur en ångmaskin ungefär fungerar då, hur det rör sig och så.
Ja, där sitter en elmotor.
Ja.
Nu så börjar det snurra här.
Nu går den här väldigt sakta. Det här är en ångmaskin, går mycket fortare i drift. Det här är ju bara för att man ska se då hur kolvar och sånt rör sig då, och slidskåpet här.
Ja, men det är mekanik på högsta nivå. Vad säger du, Sven-Erik, som är kunnig på området?
Det är det här.
Väldigt vackra maskiner.
Ja, här kan man ändra riktning då på.
Vi står bredvid här som ser ut som en jättelik urna eller?
Ja, många kan tro att det här är en stor gjutjärnsurna, men det här är en fot till den här kran.
Aha.
Det fattas ju en dag, men den här hittar man väl.
Ja.
Så att här stod ju ett ben då på kran.
Ner i själva krukan om man säger så.
Ja, det finns en modell här borta hur kran såg ut när den...
Ja, ska vi gå dit och titta då?
Ja, vi kan gå och titta på den. Så här såg ju kran ut och det finns ju bilder på den där.
Ja, just det. Det är en tripod med tre ben.
Men det här såg den ju ut då, va? Och det här drevs ju många maskiner då, själva spelen. Nu är det ju en vev här då, för att man... ja. Och den här kan man ju då flytta så här. Det är ju ingen stor slaglängd på den, men den räckte väl till att få ombord utrustning på fartygen här då, och lyfta av trasig utrustning och lyfta ombord nya delar då, som behövdes för reparation och underhåll då.
Det är ganska fiffig konstruktion egentligen. Ja, men vi kan väl rekommendera ett besök här.
Absolut.
För att, får jag ställa en dum fråga? Är det mest en herrklubb som är aktiv?
Ja, det är mest herrar. Det har varit någon dam med i föreningen här, men jag vet inte hur det är just nu. Men det är mest herrar.
Ja, det är inte mig.
Men då kan man rekommendera damerna att gå hit.
Ja, precis.
Ja, vi har haft några damer. Ja.
Men tillhör du eller ni den här så kallade mekanogenerationen? Alltså vi som var gossar på 50-talet, ja, och fick mekanobygge.
Jag har haft mekano, ja.
Ja. Jag också nämligen.
Ja, och modelljärnväg.
Ja, ja. Exakt. Ja, men ska vi tacka för oss då?
Ja, ni får vi titta er runt här lite,
ja,
bilder och sånt.
Det gör vi. Ja. Tusen tack för besöket.
Ja. Ja, tack för titeln.
Ja, där hörde vi en äkta ångmaskin. Och i inslaget sades ju att ångmaskinen på... ångslipen ska startas upp på lördag, men det var förstås i lördags som avslogs. Nu dröjer det till nästa sommar innan man kan se det imponerande maskineriet dra igång. Nu någonting helt annat.
Reklam. Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Det var ett ord från våra sponsorer det. Och nu ska vi lyssna på musik ett tag. En låt som heter La Cienega Just Smile och upphovsmannen själv, Ryan Adams, som framför den.
Feels so good, the day makes me her. I'm too scared to know how I feel about you now. Lost the end of your smile, see you around. I'll hold you close in the back of my mind. Raise my glass, 'cause either way I'm dead. Neither of you really help me to sleep anymore. One breaks my body and the other breaks my soul. Lost the end of your smile and waves goodbye.
Dagens första gäst heter Björn Marklund. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ordförande i något som heter Omställning Gävle. Berätta, vad är det?
Ja, det är en förening som bildades utifrån att vi behövde hantera den verksamhet vi höll på med. Men från början så finns något som heter Transition Network, en global rörelse som handlar om lokal omställning helt enkelt. Och vi var några som drev en seminarieserie kan man säga. Och vi behövde organisera oss kring det där. Men den hade inte... Men om man till exempel ska rädda pilgrimsfalken, då vet man vad man ska hålla på med. Men den här seminarieserien spände över så mycket, så den passade in i detta med omställning.
Mm. Och hur stor är er grupp?
Ja, föreningen har väl drygt 60 medlemmar och sen har vi en lista på 300 personer som vill veta när vi håller på med någonting för att se om de är intresserade att haka på eller att komma och lyssna.
Och som kanske lyssnar på detta program.
Det får man hoppas.
Ja. Ja. Men du, hur jobbar ni? Du nämnde alltså seminarier och sådär.
Ja, alltså det handlar ju om klimat, miljö och omställning. Så att frågan är ju gigantisk. Och varje enskild fråga skulle ju kunna fylla en förening så att säga. Det kan vara rädda klimatet eller den biologiska mångfalden eller lokal försörjning eller något sånt där. Så att för att mäkta med det kan vi säga, vi har en devis. Det vi gör är det vi gör, det andra gör vi inte. Så utifrån det handlar det väldigt mycket om de som är aktiva, vilka frågor de vill driva.
Mm.
Så vi har några som en grupp som heter Matstadland som framförallt jobbar kring försörjning, odling, ekologisk odling och hur vi ska få mat på bordet och så.
Mm.
Sen har vi det här gänget som har hållit på med seminarieserier och vi har bjudit in folk som jobbar med klimat, miljö och omställningsfrågor till att hålla ett seminarium. Och så har vi bjudit in publik då.
Mm.
Och ju mer känd personen är, desto större publik. Men vi har en stadig publik som vill lyssna på det hela. Mm. Och sen nu inför ådraget här, då har vi gjort en devis, eller fullföljt en devis som vi sa för några år sedan, att vi ska främja samarbete mellan föreningar. Så där finns det nu något som heter Folk i rörelse för ett hållbart Gävle. Och vi kommer att vara med på ådraget med saker ur Omställning Gävle, Naturskyddsföreningen, Greta Skamlingar, Cykelköket etc.
Mm.
Så Det är väldigt mycket vi gör. Det vi gör, det är det vi gör. Det andra gör vi inte.
Nej, förstår. Men du, alltså, försöker ni också påverka politiker i någon riktning? Är ni en sorts lobbygrupp, eller?
Ja, alltså vi har ju, i och med att vi har uppträtt i så många sammanhang, så har vi blivit uppsökta. Vi har alltså fått remisser från regionen, från länsstyrelsen och från kommunen. Men då handlar det om att trumma ihop ett gäng som är på hugget i den frågan som vi har fått remiss. Men det har ju handlat mycket om klimat- och miljöplaner för de olika organen som finns för att ta hand om samhället. Då.
Så då är ni, du sa, en remissinstans?
Det har vi blivit, ja. Och vi är ju, i och med att vi har de här seminarieserierna och vi har de här, vi är med på ådraget, vi är med vid olika tillfällen, så väcker ju folks intresse. I och med det blir ju också en lobbygrupp.
Mm. Du nämnde att det var en del av en global rörelse.
Ja.
Finns det i hela Sverige också?
Mer i Sverige, ja. Ja, det finns ett omställningsnätverk i Sverige och det finns i många kommuner en omställningsgrupp.
Och det heter Omställning Eskilstuna,
ja,
eller
precis.
Monikamma.
Ja.
Ja. Och där samarbetar ni också, eller?
Ja, i och med att det här handlar väldigt mycket om lokal omställning, alltså ställa om lokalt för att det ska påverka globalt, så hämtar vi idéer från varandra. Men vad vi gör, det beror ju på vad som händer just den regionen eller kommunen.
Mm.
Men det här omställningsnätverket har ju en årlig konferens, kan man säga. Och där kan vi möta andra föreningar och andra aktiva.
Byta erfarenheter.
Ja. Ja.
Hur seminarierna? Vilka seminarier som är på gång? Har ni någon hemsida eller någonting sånt?
Vi har ju en Facebookgrupp,
ja, okay,
där vi lägger ut. Och sen har vi då det här nätverket med 300 personer som får reda på det direkt. Och så sen hade vi ju som princip att alltid se till att annonsera det här i Det händer idag i Gefle Dagblad, Arbetarbladet. Men de fick ju plötsligt för sig här att det bara skulle vara kultur. Sen tror vi, eftersom vi kom med igen då, att de backade på, för vi protesterade mot det här.
Mm, mm.
Men det är ju sån där, ett forum som är jätteviktigt lokalt, att man kan i tidningen säga, ideella föreningar som inte har någon ekonomi kan annonsera, nu möts vi kring det här, kom och lyssna.
Du nämnde ekonomi där. Hur seminariehållare är inte gratis, antar jag.
Nej, och det är där som det här samarbetet med andra föreningar, med Naturskyddsföreningen, med Lyktan, med de som finns, har gjort att vi har kunnat hålla liv i det. Men sen har vi också sökt pengar, så här arrangemangsstöd från kommunen har vi sökt. Det får man ju om man inte får det att gå ihop. Då kan man ju få pengar om man har ansökt om det. När vi drog igång seminarieserien här, så fick vi ett rejält bidrag från en, nu kommer jag inte ihåg namnet, men en landshövding som hade en fond som vi fick ett rejält startbidrag som vi har knaprat på under ett antal år, men som tog slut efter ett tag. Men det blir inte fler seminarier än vi mäktar med, helt enkelt.
Vad brukar de hålla sig? Det är på Silvanum?
Ja, vi har varit på Silvanum hittills, ja.
Just det. Den stora frågan är väl, hur ska en grön omställning i Gävle kunna gå till? Vad är mest akut?
Ja, och där är ju, det var det jag sa i början, det här, om man ska rädda pilgrimsfalken, då vet man liksom vad man ska hålla på med. Men omställningsrörelsen som sådan jobbar utifrån, vi säger att vi har 8 principer. Och det handlar om lokal omställning, handlar om att göra demokrati, det handlar om att lyssna på varandra. Det handlar om att göra saker man faktiskt kan göra, etc. Så vi kan inte säga hur det ska gå till, mer än att vi letar efter en ny berättelse, kan man säga.
Mm.
Den finns i de 8 principerna. Så hur ska vi beskriva det samhälle vi vill nå? För att akut så tappar man ju lätt tron på möjligheten. För att det är väldigt lätt att måla upp det som går åt pepparn. Så att vi vet inte hur, men vi letar efter hur.
Okej. Spännande.
Ja.
Vad är nästa seminarium förresten?
Vi har inget seminarium på gång just
nu. Okay.
Nu har vi vilat under sommaren.
Ja.
Nästa stora grej, det är ådraget, och vi ordnar en cykelcruising för att visa vitsen att cykla. Vi har plant och fröloppis. Vi har det finns något som heter potatisuppropet som går över Sverige. Och där är ju vi med och vi kommer då prata potatis på ådraget etc. Och det här är ju inte omställning Gävle, utan det här är folk i rörelse för ett hållbart Gävle som är en del i det här att samarbeta mellan föreningar. Just för att varje förening kan ju ha sin grej som man kör, men tillsammans kan vi väga dem mot varandra och slå ett sak för lokalt engagemang helt enkelt.
Du nämnde Greta Skamlingar, de samlas ju varje fredag eftermiddag vid Rådhustorget där. Men ni har inget sånt där manifestation av det slaget alltså?
Ja, vi är med på så här av typen ådraget, men vi har ju inte så där att vi ständigt står på samma sätt. Nej. Men sen kan man ju säga att om man har ett möte i Omställning Gävle så sitter det några Greta Skamlingar i gänget. Då har man ett möte eller tittar man på dem som står där så är det några som är med i Naturskyddsföreningen och Omställning Gävle.
Vad får ni för gensvar när ni träffar folk som nu på ådraget? Av allmänheten menar jag.
Nyfikenhet kan man säga. Och så sen, vad bra att ni gör det. Vi var ju med på nationaldagen här. Då hade ju samma gäng, de här olika föreningarna. Dels delade vi ut sett potatis, men vi hade också quiz om bins roll i samhället etc. Och ja, nyfikenhet. Och sen var det ju så att vi stod där man kom över dammbron och gick bort. Och det var ju väldigt bra ställe för att alla var ju på väg till. Just och då gick det fort. Men på vägen tillbaka kom de ihåg, ja just det, de där som stod där vid granen. Så det kan man säga var väldigt stort intresse för att vi var där. Dels ville man ju ha potatis och sätta hemma i det här potatisuppropet. Mm. Men sen ville man också kolla vilka är det som står här egentligen.
Björn Marklund, tack för att du kom till Seniorradion. Ja, och lycka till i detta viktiga arbete. Ja. Nu ska vi lyssna på Totta Näslund och Josefin Nilsson i låten Kosters klippor.
Haft dig där på Kosters klippor. Reklam.
Hej, jag vill hälsa välkomna till Länsmuseet Gävleborg och speciellt tips om sommarens två stora utställningar, Ahlgrens och Duro. Vad har Skoputs och Sega Karamellen gemensamt? Välkommen att ta del av den över 100 år långa sötsura historien som är Ahlgrens. Via karamellerna nådde Ahlgrens och Gävle ut i världen. Utställningen öppnar 15 juni. Och på 70-talet var Duro i Gävle främst i Sverige när det gällde tapetdesign. Det sprakade om Tian-gruppen och andra svenska formgivare som fick chansen med järva mönster. I utställningen Duro 70 som öppnar 2 juni visar vi upp de färgstarka tapeterna som tog den svenska folket med storm. Båda utställningarna pågår till 6 oktober 2024. Varmt välkommen!
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Dansar som en virvelvind. Vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram aldrig för så lätt. Säger jag du sett någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt. och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin. Om du ser henne, försök låta bli. Lika fort som en morgondag, så jag dränkte mina sorger på danskens bar. Sen kröp jag hem till mor och far. Här är jag nu. Josefin, lova mig själv.
Albin Lee Melda där med sin genombrottslåt Josefin. Nu ska vi prata surströmming och säga välkommen till Hans-Erik Englund.
Tackar.
Du är saltör som det heter, med ett finare ord.
Ja, det heter till och med saltörmästare.
Till och med det, ja. Ja, fint ska det vara. Ja. Du lägger in surströmming
ja,
i Borkbo, ja. Där du har din anläggning. Ja, du har ju sett hur tillgången på strömming har förändrats genom åren.
Dramatisk förändring för 3 år sedan när de här jättetrålarna byggdes och började på tas i bruk. Den största tror jag är 70 meter lång och tar väl 500 ton minst i lasten innan de överhuvudtaget går in till land. Och de gjorde ju naturligtvis att det vart en otroligt stor förändring. Mm.
De liksom dammsuger hela Bottenhavet på.
Ja, det finns ju vissa ställen där strömmingarna ansamlas ute i, någonstans i Bottenhavet här då, söder om Åland. Och där, ja det kanske till och med norr om Åland, ja, ja. Inte exakt. Men det, jag vet, det finns ett som heter Gretas utanför vårat område, där det är sånt där djup. Och där har de gått med sina trålar och suger rent. Och det fungerar ju så att fisken ligger där i djuphavet och bygger upp sina rom- och mjölksäckar. Och sen när de känner att det är dags att gå in till stränderna och det ska vara 8-10 grader varmt ungefär på stranden, då går de in och lägger sin rom och sin mjölk. Och innan det händer så är man där alltså och suger upp de här fiskarna. Och varje fisk har, hörde av en professor från Uppsala, varje strömming har sitt eget DNA och den vet exakt vilken vik den går in i. Så skulle man då sopa rent den klocken som går in till Enångersviken helt hårt, så skulle vi inte få en enda fisk i princip. Det är klart det finns några ströfiskar, men det skulle det bli. Men tack och lov så har vi väl lyckats få några som har kommit in då, så att det har väl sjunkit med 80% ungefär fisken.
Oj, kan man säga. Okej. Okay. Det är ju verkligen dramatiskt.
Ja, och det gick ju liksom på en enda sommar så kom ju det här chocken.
Och det var för 3 år sedan de började med de här jättefiskefartygen.
Ja, precis.
Så boven i dramat är de då?
Ja, alltså man kan ju aldrig säga någonting bestämt, men det överstämde ju väldigt väl med hans, det att de kom och strömmingen försvann. Och det är väl ganska naturligt att det är så, för så här drastiskt skulle det inte vara om det vore en naturlig minskning. Då skulle det ske på kanske 10-15 år att de minska. Och då skulle man ju ha chansen att ta reda på vad anledningen var också.
Det är västkustfiskare och även danska båtar.
Finska.
Och finska till och
med. Det är till och med tyst. Det har till och med varit spanjorer och fiska. Mm. De kommer från olika nationer för att veta att där kan de sopa in lite pengar snabbt. Och så åker de därifrån och så kommer det andra. Så det är uppåt 12 båtar bland smäder och fiskar.
Och så går det till foder till norska laxodlingar.
Mycket av det går till foder till djur, vi kan säga djurfoder, för även finnarna har ju minkfarmar fortfarande och det, dit går det också en hel del och sen ja, det är lite, det är djurfoder kan man säga, men norska laxen tar väl 90% kanske.
Så norsk odlad lax finns inte på ditt middagsbord?
Nej. Det gör inte det. Det har gjort det en gång i tid, men jag såg att Hemköp, eller vad heter de, Axfood, hade med tanke på omsorg om strömming så säljer de inte surströmming. Nej. Och då undrar jag, varför säljer man norsk lax? Som är den riktiga boven i det här sammanhanget. Men det tror jag inte man har råd med att inte sälja.
Nej, det är ju väldigt populärt, tyvärr, får man ju säga. Och relativt billigt också.
Ja.
Det är Axfood, det är Willys och Hemköp.
Ja, precis.
Men om nu strömmingen är hotad, är det inte rätt bra att de inte säljer surströmmingen?
Ja, alltså, den mängd vi behöver, det tar en sån här tråd. Det, säga, samtliga salterier i hela Norrlandskusten, jag räknar Oskars, Röda Ulven och Kallax och Vira som kommer på fjärde plats. Vi tar alltså inte, det tar de på en förmiddag där vi använder hela året. Så gör jag den säsong vi håller på. Okay. Så det så försvinner lite, så det skulle inte påverka strömmingen ett enda dugg.
Men för din del betyder det att du gör färre burkar väl?
Ja, jag har ju gjort. Jag har ju minskat med motsvarande då. Ja, jag har väl minskat med 70% ungefär.
Och det påverkar priset antar jag?
Det var ju det där det gjorde kraftfullt kan jag säga. För att det var ju för 3 år sedan så kostade det ungefär knappt hälften vad den kostar idag. Men vi måste ju ha betalt. Det är ungefär så att få in 100 kilo fisk tar det 2 timmar att göra ren maskineriet. Får jag 1 ton fisk så tar det 2 timmar att göra ren maskineriet. Så att liksom, det är inte så att man har hälften som, eller tredjedelen så mycket att göra bara för att man får tredjedelen så mycket fisk. Utan mest av jobbet blir konstant så att säga.
Surströmming är väl lite, historiskt sett lite av fattigmanskost?
Ja, det var ju så från början. Det var ju, man åkte hem på luncherna från fabriken, cyklade hem och så käkade man en surströmming. Och sen så sparade man det som var kvar till frukosten dagen efter.
Men du, håller surströmming på att bli en exklusiv vara i stil med hummerfisket på västkusten eller vad tror du?
Ja, faktiskt så är det, börjar ju på liknande där lite grann med tanke på de priser som är, för jag menar en burk som innehåller 6-7 strömmingar och kostar 300 kronor kanske och mer finns det också. Så det blir ett bra pris per strömming.
Jag förstår det.
Men den är ju god och man äter ju den inte allt för ofta.
Nej, det gör man inte. Man ska väl helst vara utomhus tror jag till och med.
Ja, det vet jag inte. När det gäller våra strömmen så pass utjäst att när du öppnar burken så luktar det 2 meter ifrån och sen luktar det inte mer.
Nej, okej.
Så att jag öppnar alltid burken inomhus kan jag säga.
Men hur började du med det här egentligen?
Ja, det är slumpens sköra som är mycket annat. Mm. Jag hade en granne som var gammal fiskare men hade jobbat på F15 i kanske 15-20 år.
I Söderhamn?
I Söderhamn, ja. Och så la de ner sin verksamhet och han var 59 år och då fick han så kallad avtalspension eftersom han var så pass gammal och var så nära pensionen. Mm. Och 59 år och få pension, då vill man gärna göra någonting. Och här, eftersom man var gammal fiskare, så tänkte jag kan i alla fall lägga in någonting och göra surströmming av. Men han misslyckades väl en 3 år i rad där, så han slängde det alltihop. Och så till slut så bestämde han sig för att åka runt och intervjua några fiskare i de här äldreboenden i området där då, och fick väl till en bra mix, och så började han på att tillverka. Och jag bodde granne och jag var också ledig mycket på sommaren, så att jag hjälpte honom. Så till slut så sa han, då var det sån omfattning liksom, det här gjorde han ju mest för grannar och vänner och släkt och så här. Men det spred sig och folk kom dit och ville köpa. Ja, okej, okay, då 25 kronor burken tog han och sålde ganska bra. Fler och fler kom. De sa det, nu har E4 använt mot bork på sådana, när det var som värst premiärdagarna. Ja. Men, och han tyckte att det var så att vi måste starta ett handelsbolag för att det behöver bli sån omfattning. Mm. Ja, vi sa, det är ju jättebra. Ja. Och då skulle vi då vara han och jag då. Och så startade vi upp och så höll vi på. Ja, det ökar ju konstant hela tiden. Mm. Liksom. Och sen så småningom så klev han ju av då han var gammal. Och sen, nu är jag ju numera död sen 2 år tillbaka. Men jag har fortsatt med min son och min svärson.
Mm. Så ni är 3 stycken nu då?
Vi är 3 stycken delägare, men det är en som jobbar. Och det är jag. Nej, men de har såna jobb så Erik är ju lärare, så han har ju svårt att få ledigt i maj då, va?
Ja.
Och särskilt är ju videofilmer och åker runt till Europa och gör videofilmer om skogens förändring och förstörelse där också.
Du, för ett antal år sedan så brann ju hela anläggningen ner.
Ja, 2014.
Ja, det är 10 år sedan.
Det är 10 år sedan. Mm.
Ja. Men vad hände efter det? Fick du bygga upp alltihop igen? Eller?
Ja, byggde upp hela. Och då byggde jag ju enligt Livsmedelsverkets normer också. Så att det var ju de väldigt nöjda med plåtsklädda väggar och cementgolv och sånt här. Så då fick jag ju en fin anläggning. Mm. Och som Livsmedelsverket naturligtvis var väldigt nöjd med. De här trägolven som var tidigare, de hade ju på dispens. Och de hittade inte vidare glatt på det när de kom och såg, för trä får man inte ha i en livsmedelsindustri.
Och burkarna då, de sprängdes eller sprack?
Ja, alltså, det var ju så fruktansvärt hett. Det var ju till och med så att järnet smälte i den här, för en sjöbod är ju som en blåslampa. Det har ju ett stor öppning där all luft kommer in, va? Så att det var ju en otrolig värme.
Mm.
Det var ju så huset som stod 30-40 meter därifrån började på att brinna i gaveln.
Wow.
Precis innan brandkåren kom. Så jag stod och slängde hinkar där. Jag vet inte hur jag kunde stå, men jag stod där och slängde hinkar med vatten för att hålla tillbaka branden då och tills de kom då.
Hur kändes det?
Ja, det var väldigt svettigt kan jag säga. Och jag fick syrgasbehandling sen av brandkåren. De hade nog alldeles som la mig ner och gav mig frisk luft. Ja, och sprängningen alltså berodde på att det blev sån här, det var kanske 500-700 grader varmt. Så att luft expanderar, och det gjorde det med burkarna, så att de fick, och de låg i kartonger 3 om 3 på höjden, så sprängdes alla 3 samtidigt. Då var det som en rekyl, så att några burkar for över hela viken till andra sidan där grannarna, och några hamnade på taket på mitt hus. Och, men det var inte så att det pang, 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 utan det kom någon smäll då och då. Så.
Det doftar surströmming.
Det doftar bränd surströmming långt med brandkåren. Så jag behöver vara med om mycket. Det är plast som brinner och det är halm som brinner. Och det är, men den här doften har vi aldrig känt förut, så det var lite speciellt.
Men kom du igång sen till nästa säsong då?
Ja.
Och vi gick så pass fort ändå.
Ja, vi var igång för att vi höll till i grannens sjöbod mest. Va? Min hade vi mest efter behandling då på den tiden. Nu har jag ju flyttat över allting till den nya. Men då hade vi huvudtillverkningen i grannens sjöbod.
Mm.
Och sen tog vi hand om etikettering och plocka in.
Hur äter du surströmming? Gör du sådana här klämmor med tunnbröd och sånt där?
Aldrig. Nej. Jag äter den på tallriken.
Det är hardcore, ja.
Det är rensa strömmingen och så potatis och crème fraîche faktiskt. Jag har ingen lök.
Nej.
Det, att de som får dålig mage efter surströmmingen, det är inte surströmmingen.
Nej, det är löken.
Löken, och sen kan det vara lilla nubben som kan påverka också lite grann om man tar för många.
Ja. Men du, det tredje torsdagen i augusti då är premiär, va?
Ja.
Hur kommer det sig? Vet du det?
Ja, det är därför att den varit färdig då.
Okay.
Alltså man tar in den i maj och så ska den ligga då 7-8 veckor och sen är en viss efterbehandling. Så att de alltså konstaterar att då är den färdig, och det stämmer så otroligt bra. Mm. För den ska ligga några dagar eller någon vecka i burken innan man säljer ut den, för att den ska mogna till lite grann. Och då ska den ligga i rumstemperatur. Så personligen så ställer jag aldrig in en surström i kylskåpet, utan får stå i ett...
Ja, okay.
Och har man en källare så är det bara 13-14 grader, men det kan även stå i 19-20 grader. Mm. Dock inte i solen kan den stå.
Nej,
då blir det förstört.
Tror jag inte.
Plåten kan ju bli 40 grader varm och då är surströmmingen mos.
Hans-Erik Englund, lycka till och tack för att du kom till Seniorradion.
Ja, det var trevligt alltsammans.
Nu ska vi höra mer om surströmming, nämligen låten Surströmmingskalaset med Stanley Holmer.
I pyntade salen man samlat som bäst, se kväll var högtidligt, det Gustav Öl fest. Det inbjudna kommit i plåtsax och storm, från 14 dagars fasta med aptit enorm. Ut i salen stod ett väldigt rosa bord uppdukat, öl och mat och brännevin som på kalaset brukat. Blommor i vasen och brännviter duk, så vem som än såg det blev rent av en sjuk. Husmor ej förvisso någonting och slumpen lämna, ska det vara så ska det vara, inte värt att annat nämna. Det ska väl syns vem som ställer och styr. Ja, bjudning, det är allt ett äventyr. Bland gäster må nämnas skollärare krut, som samman med husbomplar göra salut. När harpalten slinger förbi som en vant, så var det handelsföreståndaren med sin tant. Men det gör detsamma vem som bjudit tills förresten, denna visa skoj blott behandla själva festen. Allt nog man satte sig krusat till bord, och bordsbönder offrades inte många ord. Knäppte några händerna så var det verkligen glasen, och hämtade åt och drack och mådde jäkligt bra sen. Prisande husbordens alla bestyr, ja, bjudning, det är allt ett äventyr. De skålade du skål omtalte varför, och klokorden rann som från stupränne rör. Så självaste pang tog ett skratt där han satt, och gnog på ett ben från en strykare katt. Värmen och humöret steg, de röda blev i synen, ögonen slog glada blixtar under ögonbrynen. Jägar bravaderna ordade som, ja, jäkel han fäktade, du skulle se hur han kom. Skämt och skratt i bordet, ingen just för jakten kalvar, kanske föreståndans fru som saken tog på all. Tänkande jakträtten ställer sig dyr, ja, bjudning, det är allt ett äventyr. När alla var mätta kom aftonens klo, det var ingen vardagens rätt må ni tro. Den spisas ens av den rikaste turk, på bordet stod en skön bemålad strömmingsburk. Men det var ingen vanlig strömming som man får bak disken, här ute i affären annorlunda var den fisken. Tvättad och benad och packad och jäst, passande riktigt en liknande fest. Andagsfullt och Gustav fram på servitan och stack den, genom locket sägande visst är den god, men akten är ju åt helskotta alldeles för dyr, ja, bjudning, det är allt ett äventyr. I blänkande plåten konservbrytan skar, då ändrades minen på en och var. Man såg lite frågande aningsuppfyllt omkring sig, som något man ifrån sig skylt. En blev svettigt blek och stack ett finger under kragen, men sen annan slog ett grin och höll sig hårt för magen. Burkskäran påtog en oberörd min, viskande svagt, den är fin, den är fin. Men det syntes där han stod att han landade nästan, för det ångor som kom dallrande från burken bäst. Stort skrek han, mor, ta fram pottan, jag spyr, ja, bjudning, det är allt ett äventyr.
I hast flydde alla i köksrummet ut. En hjälte stod bragd, gjorde skolärar krut. Med handen för näsan räddade kvällen, då han i sin flykt tog med brännvinsbutellen. Gustav hängde blek i telefonen, sladd och kackla. Efter militärans skräck kom strax och inte mackla. Minst 10 mannar med maskar för gas, så ni får bort detta stinkande as. Slängde så på luren så förtvivla till de andra. Kära vänner, för man fäkta, ingen kan oss klandra. Om ifrån denna kloakdoft vi flyr, ja gudning, det är allt ett äventyr.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Hösten här igen, och jag ska fortsätta min bluesresa. Jag lämnar Sverige för intressanta arbetsuppgifter och ett bättre klimat. Jag kommer nu att ha nytta av att livet igenom har varit van att göra saker ensam. För när man flyttar till ett annat land där man inte känner någon, då är man per definition ensam. B.B. Bronzy sjunger Lonesome. Days are so blue.
just sitting here rubbing my hand, baby, wondering what happened to you. That's why I'm so lonesome. Lord, I stayed through all the time.
Det gick ändå ganska bra att etablera sig i främmande länder, även om det ibland kunde vara besvärligt med byråkrati som inte fungerade som hemma i Sverige och språk jag inte behärskade. Den första tiden blev kanske lite långtråkig, och efter några veckor var det bara att ta tag i situationen och gå ut och se till att hitta på något kul. Another sad day night that I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Take this. I got in town a month ago. I seen a lot of girls since then. If I could meet them, I could get them. But as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Now another fella told me he had a sister who looked just fine. Instead of being my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful way. Yeah. It is another weekend, I ain't got nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful. Everybody sang another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an Sam Cooke tolkade känslan av att vara ensam i ett främmande land utan någon etablerad vänkrets i Another Saturday Night. Det gick emellertid alldeles utmärkt att finna intressanta verksamheter utomlands. Teater, musikaler, utomhusbio på sommaren, och det var en särskild känsla när jag på hösten, tack vare det underbara klimatet, kunde åka över till grannlandet på min motorcykel och gå på ishockey utan besvärande inpasskontroller. Med tiden fann jag också att kontakten med människorna var mycket rakare utomlands. Både med afrikaner, asiater och människor med annan härkomst. Jag tvekar inte att säga att jag har haft mina finaste relationer under mina år utomlands. Ja, allt har väl inte gått bra. Några av de bästa relationerna sprack och den gemensamma nämnaren var barn. Jag förstod mig inte på dem. De hade en attityd som hade varit helt omöjlig när jag växte upp. Och jag upplevde att de hade en förakt för kunskap och att de bara lekte med sina plattor och telefoner. När jag försökte prata med dem som man normalt pratar med människor fick jag inget gensvar. Andra relationer sprack av andra skäl. Eden Brent avslutar med en sång hon skrev som en varning till sin far när han efter att ha blivit enkling började se sig om efter nya kontakter. In love with your wallet.
Bluesinslaget där, som vanligt sammanställt av Sven-Erik Lundberg. Nu säger vi välkomna till höstens första paneldiskussion. Välkommen Kerstin Weibert.
Tack så mycket.
Kenneth Lutti och Per Piscator.
God morgon, god morgon.
Tack, tack.
Hur har sommaren varit?
Bra.
Bra? Kort, kanske?
Ja.
Lagom.
Lagom. Och Per?
Bra och omväxlande.
Ja.
Ja.
Sommaren, ja, den sjunger ju på sista versen när vi kan se tillbaka på en sommar full av sport. Jag tänker på OS framförallt i Paris. Det var ju ett arrangemang som har fått mycket beröm. Men man kan fundera över hur stort ett OS kan bli. Alltså det tillkommer ju nya grenar hela tiden.
Mm.
Nu har de visserligen tagit bort breakdance,
ja.
Men de var ju med nu.
Ja, de åker på en bräda, jag vet inte ens vad det heter, men det känns ju väldigt onödigt.
Skateboard.
Skateboard,
ja. Ja.
Det var jag förstod aldrig.
Nej.
Man har ju tagit bort ganska mycket på seglingssidan.
Jaså,
ja, ja, det är inte så många. I och för sig, Sverige var ju duktig här.
Ja.
Vi tog ju medaljer.
Ja,
men det brukar ju vara lite större båtar, fler större båtar. Mm. Och då blir mindre och mindre och mera extrema bärplansvarianter med vingar ut på sidorna.
Okay.
Så det, och det är klart, det ändras ju hela tiden i och med att det kommer nya sporter.
Mm.
Och det sker ju stora förändringar. Men jag har inte, och beachvolley, det är ju kul att se.
Ja,
jag
men
menar,
är det en sport?
Som OS-klass.
Är det en sport överhuvudtaget?
Så länge vi vinner, så
ja, ja, precis.
Nej, men man kan fundera, är beachvolley en sport eller en lek?
Alltså jag var ju väldigt tveksam innan, måste jag säga.
Mm, du,
men ja, det var ju ganska roligt att titta på.
Mm.
Matcherna gick ju fort dessutom.
Ja, det, men det, ja. Mats, det var väl mycket som började som lek?
Ja,
och som har blivit sport.
Ja,
även fotboll och handboll och sånt där har ju börjat.
Ja, men visst. Så är det ju naturligtvis. Ja. Men apropå beachvolley, vad säger ni om klädkoderna för damspelare?
Ja,
jag har inte tittat på dem.
Va?
Nej.
Men det är så jag trodde det var därför man tittade på det.
Ja, men titta på golfen. Vad är det för klädkort för damer i golf?
Ja, alltså, kort
det,
klänning.
Ja, ja, kort. Den är minimal, ska jag säga. Ja. Och det kan man ju förstå vad det handlar om. Va? Och det är samma med friidrott. Ja. Det är samma med alla de här damsporterna. Ja. Alltså. Och det tycker jag är jävligt olustigt, måste jag säga.
Ja.
Men ja, vad kan man göra åt det när man sitter i fåtöljen?
Inte mycket.
Det är inte mycket, nej.
Det är häftigt att se även då om man tittar på klädkoderna för grupperna. De kommer ju, en del kommer ju med täckjackor mitt i sommaren. Tänkte ni på det? Långa. Så det är liksom antingen eller.
Ingår i uniform.
Ja, precis. Ja.
Nej, det är ett skådespel.
Men åter till frågan, kan det växa hur mycket som helst eller finns det ett tak någonstans?
Alltså det måste ju få plats på 15 dagar.
Ja.
Det. Och den här gången var det bra att allting som utspelades i Paris, det var ju på anläggningar som redan fanns.
Ja, precis.
Inte, jag var i Aten och sett den där tomma anläggningar som var på OS, som jag råkade vara i Aten just under de där dagarna. Och de står ju tomma och rostar nu. Alltså.
Mm.
Kostar miljarder.
Ja.
Ja, för det görs ju också så att det inte vilken stad som helst eller vilket land som helst som kan ha OS på det viset. Eller?
Ingen vill ha det heller, för det är för dyrt.
Ja. Det är alldeles för dyrt.
Ja.
Jag vet inte hur man kommer göra i Los Angeles, vad det finns där. Det är svårare, det är utspritt. Paris var ju väldigt kompakt.
Ja.
Utom seglingen då förstås, som vi fick dra iväg. Det blir kul att se hur man gör där.
Mm.
Los Angeles är ju så utspritt med sina olika kullar.
Det var ju häftigt också hur de nyttjade sen. Alltså, det tycker jag. Alltså att intåget där alla kommer och på båtar. Ja, det var häftigt.
Ja, det var lite kul.
Ja, lite kul.
Det var ju så vansinnigt långtråkigt för när alla gick runt.
Det tog 4 timmar.
Ja,
precis. Men annars tycker jag det här OS var ett av de bästa som jag har sett. Alltså, det måste jag säga. Det var ju inga missar överhuvudtaget.
Nej, det har ju fått väldigt mycket beröm. Och det gick ju bra för Sverige också. Ska vi också glädjas åt. Men det kanske blir så att istället för en stad så kanske det blir ett land eller ett område som ska arrangera OS.
Ja, kanske i samarbete. Det har ju varit diskussioner här om Sverige skulle ha någonting tillsammans med, har det varit något av de baltiska till exempel?
Ja, just det.
Så kan man ju göra. Mm. Och Sverige, Finland, Sverige, Norge kan ju samarbeta.
Ska Sverige ansöka igen om vinter-OS då?
Nej.
En enig panel för en gångs skull.
Ja, nej, men vi kan ju söka om VM i skidor, skidor till exempel.
Ja.
Det är ju lite mindre än ett OS.
Mm. Onekligen. Ja, men vi lämnar väl OS-diskussionen då. Och vi ska prata om turismen.
Jaha.
Visbyborna klagar över att de säger att det är som att bo i ett akvarium. Folk tittar in genom fönstret helt ogenerat och så där vidare. Och de vill ha någon slags turistavgift. Eller turistskatt som det igen kallas egentligen. Och det finns på lite olika håll i världen. Jag tror att Barcelona har någon slags avgift om man får betala en bostad.
Ja, man får betala när på hotellet. Det har jag varit med många gånger. Att det var ganska sparsamt eller var det blygsamt.
Ja, det var inte många euro.
Venedig har väl någonting liknande där. Ja. Du, det här är en väldigt svår och intressant fråga, därför att turistindustrin, som vi nog får kalla den, det är inte bara det är besöksindustrin, men turistindustrin, den är väldigt stor. Ja, faktiskt, jag frågade AI igår, för jag såg att det här kanske skulle komma upp. Och det är lite över 10% av den globala bruttonationalprodukten.
Mm.
Så, och i vissa områden är det mycket mer. Mm. I mitt, förutom Gävle, favoritområde, Härjedalen skulle inte vara det Härjedalen vi har nu om inte för turismen. Mm. För där är det inne industri.
Mm.
Jag menar, Fymnesdalen, Ramenberget, Bruksvallarna skulle vara små orter istället för vad det är nu. Det har ju vuxit hela tiden sedan 50-talet.
Mm.
Men det är hela tiden, en industri har ju alltid avigsidor.
Mm.
Vare sig det är batterifabrik man bygger eller datahallar eller att turismen ökar. Det finns ju alltså råvaran som man använder, naturen eller vad det är. Den slits ju på samma sätt som en gruva. Men en gruva försvinner ju så småningom. Så det måste införa begränsningar.
Mm.
Och man märker ju här i dalen till exempel. Man har fått stänga några stugor därför att det blir för hård slitage på marken. Mm. Fyrhjulingar som har kommit till. Ja. Mountainbike som är stora sommargrejer sliter väldigt mycket. Mm. Så det är en avvägning mellan miljöaspekt och sysselsättning. Sysselsättning vill man ha. Miljöaspekten vill man inte ha.
Man är väl lite kluven.
Ja, ja, men visst är det det.
Alltså, Kenneth.
Ja, alltså, frågan är hur man ska ta ut den här avgiften eller skatten eller vad man ska kalla det för. Jag betalar ju extra på min hotellnota, kommer jag ihåg.
Mm.
Men annars, hur ska man göra en Venedig? Ska man stå någonstans och ta betalt för att komma in eller... Jag vet inte riktigt hur jag ska gå till i praktiken.
Nej.
Ja. Det måste väl vara på hotell eller resenotan man har dit, antar jag.
Eller kanske på flygplatsen, ungefär som när vi stiger upp på Arlanda när vi åker tåg, att vi får betala en extra avgift.
Mm.
Men jag tycker också, som man tänker, att i Split så hörde jag att där har man ju satt in besökstider i Gamla stan.
Jaså,
så att man inte, och jag känner så här, om jag ska åka till en stad, då vill ju inte jag liksom trängas så att man bara ser alla turister. Utan jag vill ju se miljöerna, jag vill se hur det, liksom det som är specifikt, än att man kommer och det bara är marknadsstånd och så. Så att det där är svårt.
Mm. Jag vet, jag såg ett tv-inslag från Kåseberga i Skåne, där Ale Stena finns.
Ja. Mm.
Och de som är bofasta där, de kommer inte ut från sina garageplatser för att folk parkerar liksom fullständigt idiotiskt. Mm.
Men det går ju att reglera det också.
Ja, de har en parkeringsvakt där.
Ja, precis. Nu som, ja, man måste
för det finns en stor P-plats i närheten. Men
hur man kan ta ut det, det finns ju olika sätt. Förlåt att jag tar upp här i Dalen igen. På vintern så har man ju 30 mil färdiggjorda skidspår som man faktiskt är ute varje morgon och gör snyggt. Men där köper man ju spårkort. Och likadant när man kör skoter, ja, då får man köpa skoterkort.
Mm. Mm.
Så att det läggs på det man förbrukar på. Ja, jag vet inte hur man ska göra det i Venedig.
Nej. Nej.
Men det här kommer öka nu. Och det har ni väl märkt. I och med att södra Europa börjar bli för varmt på sommaren så kommer man till norra Sverige. Så att det är en tendens att vi får det mer och mer.
Mm.
Alltså gästnätterna ökar här. Det var jättelågt under pandemin. Nu är det redan över till det var förut.
Men vi kanske ska införa vägtullar till Norrlandet, Bönan.
Ja,
ja, liksom. Ja, nej, jag vet inte.
Ja.
Men det, sen är det ju också sorgligt, tycker jag, att människor som lever och bor till exempel i Palma, tror jag det var, de har ju inte råd att bo kvar.
Nej.
Och det är företag som köper lägenheterna för att hyra ut dem, Airbnb. Alltså, det blir liksom, man måste ju reglera det på något vis så att människor kan fortsätta att bo.
Så är det faktiskt i Järvsö. Mm. Att huspriserna har rakat upp i höjden så att unga människor som vill skaffa bostad har inte råd.
Nej. Så det med lägenheten, så är det i Visby. Det är väl därför de klagar så mycket i Visby.
Mm. Ja.
Att de invånare, ungdomarna där har inte råd att bo där.
Nej, man
har ju skrivit på västkusten också blir sådana priser så att en fiskarfamilj har inte råd.
Mm.
Har inte råd att bo kvar.
Nej.
Det är så dyrt. Mm. Men det igen, det är en avvägning hela tiden. Man vill ha sysselsättning, man vill ha folk i arbete och det har nackdelar.
Mm.
Vilken industri den är så har den nackdelar.
Mm.
Vi kan inte lösa det där.
Nej, vi kan väl inte riktigt det, va? Men,
jo, men att lägga avgifter på vissa saker, det kan man göra.
Ja. En modell som man har på Åland har jag lärt mig, att där får man inte köpa en fastighet om man inte är folkbokförd.
Nej, det får man inte. Nej.
Men sen är det ju där om man ska lägga avgifter på det, då blir det begränsat till de personer som inte har ekonomi för att ta sig till Visby eller vad det nu gäller. Utan då blir det ju liksom också pengar
det
handlar
om. Ja, det blir det ju. Nej, men du sa klokt, vi kan inte lösa det här nu. Vi överlämnar det åt någon annan.
Framtiden.
Ja, framtiden. Vi ska också prata om det här med medborgarförslag i Gävle kommun. Där finns ju möjlighet att lämna in förslag.
Jag såg i tidningen.
Ja. Och har man då 50... likes eller vad man kallar det, så måste de ta upp det där. Men det är ju försvinnande få förslag som blir verklighet. Jag tror på 3 år så är det bara 6 stycken.
Ja, men jag såg den där sammanfattningen. Det var inte särskilt roliga förslag faktiskt.
Nej.
Ja, det var lite kverulantförslag på något vis, kändes det som.
Vad sa du?
Kverulanternas afton.
Men det var ju cykelvägar och det var övergångsställen och lite sånt där.
Ja, det var en övergångsställe hade det lett till. Ja.
Men det är ju svårt att hantera också. Det är helt digitalt. Ska man se de här, då måste man gå in och titta på Gävle kommuns hemsida. Ja. Alltså, man begränsar ju också att människor ser vad det är för förslag som kommer fram.
Ja. Det är nog meningen där.
Men det är klart, om man trummar ihop 50 personer, ja, det kanske inte är så lätt i och för sig.
Det beror på vilken fråga det är.
Man vet ju inte ens om det är Gävlebor som gillar ett förslag.
Nej.
Ja, men Kerstin, om man inte la upp det digitalt, då skulle ju nästan ingen se vilka förslag som kommer.
Nej, alltså, men man behöver ju marknadsföra det så att man vet att förslagen överhuvudtaget ligger där.
Ja.
Möjliggöra det.
Precis. Om nu politikerna vill det. Det vet man ju inte.
Nej.
Men är det någon vits med att skicka in ett förslag?
Ja, jag tror
det blir ju ändå aldrig någonting.
Nej, men man måste
i princip aldrig någonting.
Man får avreagera sig lite i alla fall.
Istället för att bara skriva insändare så kan det kanske vara lite bättre.
Det är svårt,
kan inte lösa
det
heller alltså.
Vi
kan inte lösa det
heller.
Men jag tror ju ändå med påverkan så kan man ju lösa om man får vara med tillräckligt från början. Att det inte liksom kommer i slutfasen. Nu får ni tycka till om den här byggnationen eller den här parken. Oftast är ju processen, den har ju planerats kanske 10 år innan. Och så för att det ska se snyggt ut, och så låter man medborgarna vara med och tycka till.
Du pratar om planförslag.
Till exempel.
Men det är väl lite mer levande demokrati än om man bara skriver insändare.
Absolut. Ja.
För det leder ju inte till...
Alltså, det är ju väldigt svårt att hitta ingångar för allmänheten in i politiken.
Ja, det är väldigt svårt.
Alltså, helst ska man ju gå med något parti om det finns något. Annars är det som lekman är det ju väldigt svårt, inbillar jag mig, att få till någon förändring av något slag.
Eller också kan man göra som flygklubben, ordna en namninsamling för att bevara Rörby. Det var över 2000 som hade skrivit på det där. Tror ni att det får någon effekt?
Nej.
Det blev ju återremiss för sista fullmäktige för
jag trodde det var okej nu att dra en kraftledning eller vad det var över banan.
Ja, det vill ju Vattenfall göra.
Ja, då är det slut.
Ja.
Blir det ingen mer.
Men sen tycker man ju är viktigt det här med regionen då, som säger att vi behöver ha landningsplatser.
Herregud, det finns det Söderhamn och
Uppsala. Då har man ju tyckt Söderhamn.
Ja, Söderhamn har en hel flottilj som kan väcka till liv. Det har jag varit en gång som flygargosse.
Oj,
så fick jag flyga med ett plan som heter SK-16.
Ja,
piloterna, de skrämde livet ur den alltså. Jag tror att det var 15 år. Och de gjorde ju så att man spydde när man klev av. Alla spydde. Men det var roligt. Jag tänkte bli flygare ett tag, men jag hade dålig syn, så att...
Ja.
Nej, jag tror att man kan ju sätta såna här solpaneler där och kanske få lite nytta av det där. Jag har flugit det 2 gånger från norra Öland faktiskt. En gång till, ända till Mallorca.
Jag har flugit där några gånger också. Det jag kommer ihåg från flygplanen var att det var väldigt mycket ljud. Och så blev man bjuden på några såna hårda karameller från Hudiksvall.
Nej, vi bygger ju tågtrafiken istället. Därför vi behöver inte den där flygplatsen.
Ja, jag har faktiskt flugit till England därifrån.
Ja, ser man på.
Ett möte i London. Ja, och tillbaka igen. Mm. Ja.
Okej. Ja. Ska vi anse att vi har löst den frågan?
Ja, vi lägger ner.
Lägg ner, stäng. Okej.
Det är nog så.
Just det. Ja, men hörni, då tror jag att vi ska tacka för den här gången.
Så.
Ja. Oj då.
Kerstin, Kenneth och Per.
Tack.
Välkomna tillbaka om 3 veckor.
Ja. Tack så mycket.
Nu ska vi lyssna på en låt som jag tror ni kanske känner igen. Det är en gammal Lillbabs-låt, men en helt ny tappning. Leva livet.
Lyssna när inte borta helten, bara loss någonstans i en flod. Hur blir det att tiden kan gå när hjärtat har slutat slå? Leva livet, nu ska
då ska vi runda av detta program och berätta lite grann om vad som händer i veckan här. Idag tisdag så är det slöjdstuga på Folkteatern med start 17.30. Och imorgon, onsdag, så berättar Robert Harpay från Järnvägsmuseet om verkstaden på Nynäs och hur den kom till och varför den ligger just där den ligger. Är man danssugen så kan man prova på argentinsk tango i regimentsparken i paviljongen där. Också imorgon onsdag klockan 18. Och på samma plats, fast dagen efter, torsdag alltså, så är det Gävleborgs Big Band bjuder på blåsmusik torsdag klockan 19. Och vill man dansa något annat än tango så kan man söka sig till röjningen på Sätra på fredag klockan 15 och dansa gammeldans tillsammans med danslaget Rillen. I övrigt så kommer vi i Seniorradion tillbaka nästa tisdag och då sitter Sven-Erik Lundberg på den här platsen.
Ja,
vad tänker du bjuda på?
Ja, jag kommer att få besök av Robert Sjö.
Och Järnvägsmuseet.
Jag ska berätta om den här sommaren och vad som har hänt där allting. Och så kommer jag att göra ett bra utifrån Forsbacka. Där de sprattar till igen det här teatergänget de har där ute. Och jag kommer att ha en krönika av Åke Sahlin. Och ja, det är väl i stort sett det.
Mm.
Något mer kanske. Ja, så blir blues naturligtvis.
Blues, och, förstås, ja.
Och Ingrid kommer naturligtvis att prata om vilka dagar som gäller här då. Så vill jag säga att det...
Och så har du en panel.
Så en panel. Och det blir Bosenna, Blad och Björn.
Ja. Den så kallade B-panelen, just som vi skämtsamt säger.
Som vi skämtsamt säger, ja.
Ingen, men det... ingen värdering.
Nej.
Nej.
Det är väl ungefär det.
Ja, och så... massor med bra musik.
Ja, det är... Ja.
Ja. Ja, men då rundar vi av och säger tack och hej Timo Heino och jag som heter Mats Romvall. Vi tackar för oss och det gör vi tillsammans med Cannonball och Adderley i låten One for Daddy O. We'll be right back.